Hallå och välkomna tillbaka till podden Du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, komiker, föreläsare och skådespelare. Och det är jag som driver den här podden. Och nu har vi kommit fram till avsnitt 112. Och jag får träffa en person som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Vi har setts någon gång förut, men vi har inte suttit ner på det här viset i dryga timmen och pratat om saker som betyder något. Han heter Per Johansson och är ansiktet utåt för Glada Hudik-teatern. Den här teatern som kom från Hudiksvall ner till Stockholm på Cirkus med föreställningen Elvis. Och sen dess har gjort succé, måste man ändå säga. Med allt vad det innebär. Nu ska jag inte säga så mycket mer, utan han har så mycket att berätta Per, så att vi släpper lös avsnitt 112 av Insikter från utsikter med Per Johansson. Per Johansson skulle bli fotbollsproffs och gick därför fotbollsgymnasiet och hade där som klasskamrat Thomas Brolin. Samtidigt som Thomas Brolin blev uttagen till världslaget så hamnade Per på Vedbacken på en daglig verksamhet. Resten är historia. Glada Hudik-teatern tog fart och har med tiden blivit en riktig framgångssaga med allt vad det innebär. Men var hittar Per sin drivkraft? Har han alltid varit entreprenör? Vad gjorde han och Orup? Och varför tror Per fortfarande att han själv inte duger som han är? Detta och mycket mer kommer här. Men först, att ha en persons liv i sina händer. Ja, du känner dig redo? Du har fått frukost.
Ja, jag är jätteredo.
Vad gött, då kör vi igång.
Det där var frågorna.
Här har jag allt om dig. Hur känns det? Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från utsikter. Podden du mår bra av. Idag har jag en utsikt som jag aldrig haft förut. Stureplan. Rätt ut genom hotellfoajéns fönster. Och tittar jag lite åt höger så har jag avsnittets gäst som jag är så glad att jag har här. Per Johansson från Glada Hudik.
Ja, som inte är Glada Hudik men nu är på vid Stureplan.
Ja.
Det var en anledning, det är att det hotellet vi sitter på, Kung Karl, är ett Hudik-hotell. Så det här man brukar samlas liksom.
Mm. Så det finns, hur många sådana här finns det i Sverige då?
Men alltså,
heter de Kung Karl överallt?
Nej, det heter Hotell Hudik. Och så, jag tror familjen har 5 eller 6 hotell. Familjen Östlund som äger det här. Men det liksom, det är ofta så liksom, när människor flyttar till Stockholm från Hudiksvall, då samlas de på något ställe. Och det blir så att Hudik-folk samlas där. Och liksom, jag vet inte. Det är väl okay. Så vi fungerar som människor. Eller? Hur är det med de som kommer från Karlstad?
Ja, Kil då, som jag kommer från. Vi har inget hotell. Ja, vi har ett hotell i Kil, det är där vi träffas. Ja. Vi har inget sånt Kilshotell i Stockholm.
Nej, men har ni något ställe som ni träffas på? Liksom så här, alltså, finns det något Karlstad-nätverk i Stockholm?
Det gör det nog, men inget jag känner till faktiskt.
Håller de Kil utanför?
Ja, vi får inte vara med. De har liksom, det är hemligt.
Men är Karlstadbor så att de håller ihop så? Är man patriotisk?
Inte alls på samma sätt som jag förstår att Hudik-folk hänger ihop.
Nej, vi är nog väldigt så här patriotiska. Och vi pratar gärna om vår barndom och går tillbaka liksom till nu nollstadiet.
Så, ja, okay.
Så tar vi hela liksom historien upp. Och jag tror att jag är uppvuxen i en by utanför Hudiksvall som heter Delsbo. Och där är vi ännu värre. Liksom då pratar vi alla förgreningar. Liksom. Mm. Allt från hur vi
är det huser. Det jag har att vänta nu också, att vi ska gå ner till noll och
nej, men alltså det är väl men jag vet inte, finns någonting i det här med Delbor i alla fall där vi ska prata förgreningar.
Okej.
Okay. Men nu är det jag sitter och pratar till dig här och ställer frågor. Och det kanske jag gör därför att jag redan får frågor. Nej, det är inte.
Nej, men det ska bli intressant för att det man har läst om dig, och jag har ju träffat dig några gånger.
Ja.
Så jag har förstått att yrkesmässigt så fine, du är avslappnad, men personligen så är du inte lika modig.
Nej, så jag är ganska feg.
Ja, så det är ju kul att du sitter här ändå.
Ja.
Det är modigt.
Ja, det jag brukar alltid säga det här med modigt är ju ett väldigt så här, ett ord som jag passar mig riktigt för. För att man är bara modig när det går bra.
Ja, men är inte definitionen av modig att man gör någonting fast man är rädd?
Jo, fast om du och jag, om jag säger så här, om jag skulle ta dig med på ett, säga så här, Malte, du och jag ska flyga över Atlanten.
Mm.
Så lyckas vi. Så här, bara, gud vad modig ni var. Men om jag skulle ta dig upp ett plan och jag skulle störta dig efter 200 meter.
Då var vi inte lika modiga.
Nej, då skulle det vara dårskap.
Ja, just det.
Så den balansen, så, alltså jag funderar ju mycket över liksom min egen
roll. För där har ju du varit ganska ofta. Antar jag, och ta chanser. Så ibland är du modig, ibland är du dåre.
Ja, jag säger att modig är det när det går bra, dåre är det när det går åt helvete.
Men man var modig ända tills man störtade.
Ja. Men det är lätt så att definiera liksom så här, och vad är modig? Men det är ett bra, alltså, ibland snöar man in på ord liksom. Ja. Man kan ju också lämna saker bakom sig.
Ja, men i den här podden så är det, så snöa in sig, då har du kommit rätt.
Vad är det?
Ja. Jag tillåter både gästen och mig att få vara lite, ja, man får fundera högt.
Får gästen fråga den som i ditt, alltså du, det är Malte då?
Absolut, jag kan ju klippa bort dem med delare.
Jag vet, jag förstår det. Men du, vad är det du snöar in det på då?
Nej, men det kan absolut vara ord eller uttryck som vi använder oss av. Det kan jag sitta och fundera på. Varför säger vi som vi säger? Eller om jag upptäcker att min gäst säger en sak och så känner jag, men du menar ju tvärtom. Det kan jag också sitta och fundera på. Varför blev det så där för? Men det känns inte som att vi kommer hamna där. För du verkar vara ganska transparent.
Jag försöker vara det. Och sen får jag ångest ibland när jag säger saker som jag liksom, ibland tänker jag öppet. Och då kan det bara, varför sa jag det där?
Mm. Men här kan du vara ganska lugn, för du kan säga vad som helst och känner du efteråt att det där Malte kan du inte ha med, så då tar inte jag med det.
Nej, men jag litar
så
på dig.
Feel free att vara den du är. Det där kommer vi komma tillbaka till. Men vi ska börja med en sån här
fråga.
Nej, men en sån här vanlig faktaruta rakt upp och ner.
Ja, nu kommer.
Fullständigt namn.
Per Ingemar Johansson. Jag förstår inte varför man har mellannamn och varför jag heter Ingemar.
Nej.
Varför, efter någon katt säkert. Nej, men jag vet inte varför. Ingemar är sådär va?
Nå, men jag känner, jag känner många.
Vad heter du mellannamn?
Helge Mattias.
Ja, men när du sa att det heter Helge på skolan, då sa de Ugglan Helge då.
Ja, då började de med Herma. Han i A till Ö.
Ja. Nej, vad säger du?
Ja, sådär. Ja, det är sant. Men min morfar heter Helge.
Mm.
Men Ingmar kan ju inte vara en katt. Eller kan det vara
Nej,
det?
Nej, men jag vet inte. Det heter väl säkert min pappa och farfar. Så att, men det är så här, ja.
Det kan också vara en katt.
Ja, men man använder sällan mellan namnet. Travkuskar gör det liksom. Stig H. Johansson och Fredrik B. Lars. Så det finns travkuskar som gör det. Det är väl de enda som använder liksom initialer mellan namn.
Men det kanske är just för att om man ska bli travkusk så ska man ha ett.
Mm.
Så vi ska prata lite trav sen tror jag, för att du är ju så intresserad av det där.
Ja.
Ålder?
Jag är 52.
Civilstånd?
Sambo.
Familj?
Två barn och sambo.
Bor?
I Hudiksvall. Förmodligen pendlar också till Stockholm, så jag bor på två ställen.
Mm. Hur ofta är du i Stockholm?
Alltså, mindre än jag tror. Det är så att jag är...
Vad tror du då?
Jag tror att, jag vet inte, kanske en tredjedel i Hudiksvall och en tredjedel på resande fot.
Men det är vad du tror, så det är alltså mindre?
Ja.
Mm.
Men alltså, jag reser enormt mycket. Och det är en förmån, och det är, samtidigt som det är en förmån så förstår jag ibland på helgen när man ligger och kollar upp i taket och liksom tror att man är med i Space Invaders, att det ibland kan bli lite mycket. Så att jag har svårt att transparens mot mig själv hur mycket jag ska köra hårt eller inte.
Men din sambo bor du ihop med i Stockholm eller Hudiksvall?
I Stockholm.
Så hon...
Men hon är från Hudiksvall.
Men hon är bosatt i Stockholm?
Ja. Så vi säger, vad är man då, deltidsbo?
Delsbo.
Ja, bra.
Mm. Du ser det, följer efter dig. Hobby?
Väldigt intresserad av dokumentärfilmer, spela paddel och väldigt intresserad också av travsport.
Mm.
Och jag kom på häromdagen en av mina största hobbys. Jag kan alltså sitta i timtals och titta på människor. Som att jag skulle kunna sitta vid det här fönstret och titta på människor. Jag var i New York ett par gånger och där kan jag sitta flera dagar och bara titta på människor som går förbi.
Mm. Och, jag håller med dig.
Det slår mig hur... Varför vart allting som det var? Vi vart ju så otroligt olika, men ändå lika. Och det finns så många livsöden, det finns så mycket historier. Och så alla bär på någon historia. Det tycker jag också är väldigt fascinerande.
Mm.
Så jag kan också snöa in med liksom bara titta så här bara. När man tittar ut nu ser man ju så här julljusstakar. Tänker jag så bara, varför kommer man inte på det?
Mm.
Alla har ju det.
Ja. Det skulle man ha sålt.
Jag vet inte om det är en hobby, men jag tänker att jag,
men din hjärna, nu gissar jag lite grann, men det känns som den går på högvarv nästan dygnets alla timmar.
Ja, fast jag har liksom av och på. Och när det blir av, då kan jag liksom bara sitta och styra in en vit vägg.
Kan du styra dig själv?
Nej, jag tror jag... Nej. Jag kan styra det själv när jag kommer till den gränsen. När jag liksom, så här, om jag kommer till ett möte och tänker så här, nu ska jag hålla låg profil här. Jag ska inte komma med några idéer, jag ska inte ta på mig någonting. Och efteråt när jag liksom har bara sagt massa saker, jag tar på mig saker, då känner jag liksom att nu, där skulle det vara tyst.
Mm.
Och då tror jag kan styra mig själv och sätta mig liksom bara i skamvrån och bara tyst nu ett tag, tyst.
Mm. Men då är det lite för sent.
Jag vet. Nej, men alltså det är min livsutmaning, att jag inte ska säga ja till allt och att jag liksom, ja, jag vet inte. Jag försöker. Jag tror att jag försöker kompensera något dåligt samvete med liksom att försöka bära upp allt och att allt ska bli så bra som möjligt.
Mm.
Var det en konstig förklaring?
Nej. Jag låter den hänga lite så får vi se om vi dyker upp där igen.
Är fakta utan klar?
Nej.
Nej, jag fortsätter.
Vi är på hobby nu bara.
På hobby.
Vi snöar in så att säga. Äter helst?
Potatisgratäng och kött.
Mm. Dricker helst?
Coca-Cola Zero.
Nu är det ju fotbolls-VM. Jag vet att du är enormt intresserad av fotboll.
Mm.
Så min sista fråga i faktarutan är, vem är världens bästa fotbollsspelare just nu?
Om vi delar upp det där till fotbolls-VM, så tycker jag att fotbolls-VM i Qatar är största misslyckandet i modern tid.
Mm.
Att vi spelar fotbolls-VM där nu, det säger liksom att har vi inte kommit längre än så här?
Mm.
Eftersom jag jobbar för mänskliga rättigheter, att jag jobbar för människors lika värde, så att vi bara kommer dit och ställer upp på det här. Jag mår så otroligt dåligt. Så här, liksom,
så du tittar inte på fotboll?
Nej, jag tittar inte på det. Jag klarar inte av det, därför jag tycker att om man strävar efter någonting och man försöker se världen, jag tror att kärleken kommer segra. Men i det här fallet så segrar någonting annat. Hade vi haft någon typ av moral, så att vi liksom bara, vi spelar inte där, punkt.
Mm.
För det här VM:et är dels ekonomiskt dopat, för om man ser på vad FIFA hände, så är det ju, jag tycker att det är helt otroligt. Och så sen när liksom lagkaptenerna i de här lagen som ska stå upp när de ska spela den här One Love lagkaptenspinnen, och sen gör de inte det för de kan få en varning. Vad hade hänt om de hade varnat ut alla liksom? Då hade de inte haft någon spelare kvar.
Då har det inte blivit någon VM.
Nej, och det här är liksom ett... jag tycker att det är helt otroligt att vi inte... Det säger en sak, att hur långt har vi kommit egentligen?
Mm.
Men världens bästa fotbollsspelare, om vi bortser från det... jag hävdar ju att... Man kan inte jämföra fotboll över tid, men jag hävdar ju att Messi är den som jag sett sist vara världens bästa. Han kanske inte är det just nu, men den jag har sett göra prestationer som jag inte sett någon annan fotbollsspelare, det är han.
Mm. Och när det här avsnittet sänds, så kan det vara så att han har
gått i pension.
Nej, han har vunnit. Så seger jag inte, men han kan ha vunnit VM.
Ja.
Fast det gick i
Qatar. Då får han ha gjort det. Nej, det är liksom... Jag älskar fotboll. Alltså, ja. Jag har ju varit fotbollsspelare, och det är mitt liv, och fotbollen förenar. Men i det här fallet så kunde fotbollen ha påverkat det här åt något annat håll. Man säger att man, vi åker dit för att lära dem om mänskliga rättigheter. Jag hävdar så här, att om vi skulle lärt mänskligheten om mänskliga rättigheter, då hade vi inte åkt dit. Då hade man satt ner ett exempel, det här är inte okej.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Jaha. Här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Jag tänkte vi tar det från början. Alltså, Delsbo.
Ja.
Du föds där. Och jag är så... Jag har haft ögonen på dig ganska länge. Och vi har ju träffats några gånger. Mm. Och det man slås av, dels att du har en hjärna som arbetar snabbt. Och sen att du är en sån enorm entreprenör. Och nu har jag ju läst på om dig också. Jag förstod att redan som 3-åring åkte du runt med en plasttraktor och samlade in grejer. Mm. Som folk inte ville ha.
Ja, och sålde det sen liksom.
Mm.
Och allt
alltså 3 år.
Jag vet. Och allt jag skulle göra skulle vara liksom i organiserad form. Så att jag ville liksom, om vi spelade hockeyspel, då skulle det liksom vara, då gjorde vi flaggor, så fick jag hissa dem, fick mamma sjunga nationalsången. Om vi spelade liksom, vi startade en sån här turnering när vi var i lågstadiet. Man skulle spela sån här cup och vi hette olika lag, Liverpool, Arsenal. Och då samlade jag in, liksom fixade jag så att alla fick saft. Och då skulle vi få ihop den här saften och då organiserade så att man fick plocka lingon. Liksom. Då fick vi ihop och så köpte vi Pripps apelsinsaft på Erik Strids kiosk. Och sen bara, hur ska vi få tejp till benskydden? Jag tänkte på alla så här detaljer.
Mm.
Och jag tror liksom...
Det måste ha hjälpt dig enormt mycket nu i den rollen du är nu.
Ja.
Säger man att du är chef för Glada Hudik-teater?
Konstnärlig ledare vill jag säga att jag är.
Ja.
Alltså jag är nog ingen bra chef så.
Varför är du inte det?
Nej, men jag är inte sån här som sitter och har så här, typ kvartssamtal eller så här, medarbetarsamtal. Mm. Eller så här att göra en sån här analyser av saker. Utan jag försöker bara liksom... Alltså jag är den som springer först och försöker få folk att gå till rätt håll. Så att jag, konstnärligt tror jag är en bra ledare. Men jag tror inte att jag... Och kreativt, men jag tror inte att jag är en bra ledare som så här, har kontinuitet. Jag tror de som jobbar med mig tycker jag är ganska jobbig.
Men har du någon runt dig som tar det där som du missar då?
Ja.
Ja. Och då kanske de tycker att då får du vara lite jobbig, att det är värt det.
Jo, det är väl så. Men, och sen kan det lätt bli så att Glada Hudik-teater förknippas med Per Johansson. Och det tycker jag liksom att det är ju egentligen fel. För att det är jättemånga människor som lägger ner sånt där. Men jag får ju vara den som tar allting utåt. Och...
Språkrör måste man ju ändå säga.
Ja. Och sen är det liksom, sen måste jag erkänna att det här är ju liksom min... bebis, liksom det här är mitt livsverk, så att jag får ju liksom försöka förhålla mig till det, och jag är väldigt noga med att det här livsverket att det ska förvaltas bra liksom.
Mm.
Sen säger många så här,
96 startade det va?
Ja. Det är 26 år sedan, och sen är jag så här att sen vet jag ju inte liksom, alla säger så här bara, har du någon plan framåt? Nej, jag har ingen plan, för att ska jag börja liksom se 5 år framåt, då skulle det låsa mig. Mm. Jag tar saker som flyger förbi och försöker hänga på det. Det jag tror är bra.
För vad är pipen nu då? För nu har ni gjort den här catwalk.
Ja, och då har vi ett skolprojekt som heter Catwalk i skolan. Där vi idag har med 90 000 barn och 7 000 lärare från 225 kommuner. Där man jobbar med filmen och ett arbetsmaterial i skolorna. Och det är ett fantastiskt projekt. Sen har vi...
Och det arbetsmaterialet, det är ni i Glada Hudik-teater?
Ja. Och det startas av... Det här är så intressant, för det ligger under en verksamhetsgren i Glada Hudik-teater som heter Barnfödsel med fördomar. Och det startas av Bosse Slin, nu som en av våra skådespelare som lämnade oss för 8 år sedan, som nu är staty i Hudiksvall.
Ja, just det. Hörde jag. Ja. Härligt.
Och Bosse, det är så häftigt, för Bosse gillar ju att kramas, så statyn är ju varm så man kan krama den.
Mm.
Men Bosse, han sa till mig, det här är så roligt, för jag hittade en anteckning. Jag skrev dagbok när jag hade ett projekt som heter Tema 93. Det var i början, när jag började i omsorgen. Och då så säger Bosse till mig att, Per, jag vill åka till skolan och berätta för barn att jag också är folk, sa han. Så han och jag och en tjej som heter Solan började åka till skolan och föreläsa. Och fortfarande kommer det vuxna skolbarn fram till mig och säger bara, Per, mötet med Bosse, det är ett av de viktigaste mötena hela skoltiden. För han visade att det var okej att vara annorlunda. Mm. Och det
men det är väl hela grejen med Glada Hudik-teatern. Att sätta okej-stämpel på att vara annorlunda.
Ja, och vi ska finnas där människor är. Ja. Vi ska inte bygga in oss i strukturer, vi ska inte bygga in oss i styrdokument. Vi ska inte liksom göra massa värdegrunder som är bra på pappret, utan vi ska göra liksom, det ska vara med svärta, det ska vara med kärlek och det ska vara med liksom ett bra fotarbete. Vi ska vara precis där människor är, i alla typer av strukturer. Mm. Och det enda ledordet vi har, det är uthållighet.
Vi tog ett jättekliv när vi hamnade i Glada Hudik, för jag tänkte, det hände ju en hel del innan du hamnade på V-backen.
Ja.
Vem var Per Johansson mer än en superentreprenör?
Ja, men ganska, jag var nog ganska, jag levde ju ett liv ganska skyddat. Dels på det som, när vi åkte in till Hudiksvall var det för mig som att åka in till månen. Så att det var, jag tog 53an in till Hudik, jag åkte rälsbuss liksom också. Jag träffade en tjej en gång på när jag gick i årskurs 5. Då plockade jag också bär och för att åka rälsbuss in till Hudik. Det var ju stort liksom så här. Men då cyklade jag omkull när jag skulle sälja de här bärna. Men då var han så snäll. Han såg att jag var ledsen, så han gav mig 20 kronor så jag fick till biljetterna. Men vad heter det? Vad var frågan? Jo, men där jag växte upp det dels på. Och det var ju otroligt så här. Otroligt stillsamt. Vi spelar hockey och bandy på vintern, vi spelar innebandy, vi spelar fotboll på sommaren. Vi lite sparka burken. Alltså jag hade nog en ganska bra så här, idyllisk så här.
Mm.
Det jag förstår efteråt, det var att jag tror inte det var så bra liksom mellan min mamma och pappa, för de skiljer sig sen när jag var 14.
Ja, och du hamnade hos ensam med din
mamma.
För storebrorsan var ju liksom utflyttningsläge.
Ja, han är 6 år äldre än mig.
Ja.
Men det intressanta då liksom var, det var att jag tror att vi var de första, alltså mina föräldrar var de andra eller i dels på att skilja sig. En kille som heter Roger, hans föräldrar hade skiljts före. Och, liksom, och då tyckte man att det var helt fruktansvärt. Hur kan de flytta ifrån varandra?
Mm.
Någonting som idag hade varit helt självklart.
Ja. Det är lite vanligare nu.
Mm.
Men jag har också förstått att du har varit lite besviken på mamma som la en del bekymmer i knät på dig.
Ja, för hon under hela sin under, alltså så här efteråt så har jag varit väldigt arg på henne och så här efteråt när jag liksom också vågar öppna mig, för jag har ju jättemånga skar. Så när jag sitter här med dig nu, det finns ingen som kommer mig längst in. Det är väl också en så här skyddsmekanism. Men hon sa nog till mig under hela min uppväxt att inte hon ville leva.
Mm. Och hur gammal var du när du fick höra det första gången?
Jag vet inte. Jag tror att det är när jag är på disco och sen en kille i klassen. Och jag kommer ihåg liksom att vi... Det var de tryckade på slutet. Det var en låt med Carola som heter Liv, tror jag den heter. Då ringer telefonen där och då är det mamma som ringer. Så nu måste du komma hem, för att om inte du kommer nu så kanske inte jag finns när du kommer. Och då jag kommer ihåg att jag cyklade jättefort hem, och när jag kom hem då var allting liksom så här. Då var allting bra, och så är jag också fortfarande. Och det jobbar jättemycket för att skilja sig från en kompis, så vill jag veta att den kompisen kommer hem. Förstår du?
Mm.
Så att det är lugnt. Det är som att man liksom bara, då kan jag andas ut.
Har ni pratat ut om det där?
Mamma lever inte längre. Men
ni hann inte ta snacket?
Nej, men det var liksom... Nej, jag varit nog bara arg.
Visar du det för henne då, att du var arg?
Ja, men hon förstod inte varför. Men hon försökte också... Jag försökte också när jag fick hitta henne, alltså under, när jag var lite äldre.
Mm.
Så att det var ju inte riktigt bra liksom.
Nej.
Och sen tror jag liksom man ska passa sig för liksom att döma människor liksom. Hon var ju född 38 liksom, och den generationen, för de fanns inte att gå till psykolog för dem. Det var ju som att liksom göra harakiri.
Mm.
Det fanns ju inte den mentaliteten. Men det som ändå så tycker jag min uppväxt är bra liksom. Men jag tror att präglar mig mer som människa som Per Johansson en... Det är dubbelt på något vis.
Mm.
Jag tycker att uppväxten är bra. Jag har ljusa minnen liksom.
Mm. Ja, såklart.
Ja. Och sen tycker jag också att det var jobbigt när pappa... När det var fest, liksom, när vuxna varit full. Det tycker jag var jobbigt.
Mm.
Det var så här två saker som man kommer ihåg.
Mm.
Men sen så ja, men vi gjorde allt från att sparka burken till Ficklandskrig till liksom... Men vi lekte väldigt mycket.
Just sporten har ju varit ganska central, har jag förstått också.
Ja.
Du gick fotbollsgymnasium.
Jajamän.
Med Thomas Brolin.
Jajamän.
Det gick bättre för han.
Han gick jättebra. Jag brukar säga att när han hamnade i världslaget så hamnade jag på en daglig verksamhet för utvecklingsstörda.
Nu skrattar jag åt det, men det var ju tur för Glada Hudik-teatern att inte du kom med i världslaget.
Nej, men jag hade inte de egenskaperna heller och den talangen. Han såg mig direkt att det var något riktigt, riktigt stort. Tyvärr så den här skadan som sker...
Mm.
Det blir alldeles för tidigt liksom.
Han hade mycket kvar.
Ja, enormt mycket kvar liksom. Och sen är det liksom... Alltid när man ser tillbaka, då blir man ju oftast nostalgisk. Och, liksom, och sen är det så här... Ja, men hur man ser också så här, bara, man ser på, som du sa, bara världens bästa fotbollsspelare. Ibland kan man säga att det är Maradona, men det var ju på den tiden liksom. Mm. Och ofta säger man också att det liksom var bättre förr. Jag säger till alla som säger att det var bättre förr. Säg exakt när det var. Var det 1972 eller 1868? För att, vadå bättre förr? Vad är det för någonting?
Mm.
Så att, jag tror ibland att, liksom att oftast när vi män träffas och pratar fotboll, då har ju alla spelat i världslaget. Liksom, man tyckte att man var jävligt bra. Mm. Och en del säger bara, jag var ju en jävla talang, vet du. Hade inte
den blivit... där har man hört.
Ja, jag vet. Och det, hade inte jag stukat foten just då, Då hade jag nog varit i Milan alltså. Och, ja, eller kanske inte. Mm. Jag tror gärna gör också att ibland att vi blir nostalgiska. Att vi minns saker som inte vi skulle ha minst om.
Mm.
Bara för att, det vill också säga, som barn, en viktig, jätteviktig sak för mig. Och den har jag missat i vuxen ålder. Så det har också börjat med nu. Att jag behövde jämt ha en timme själv varje dag. Mm. Jag fick vara i min egen värld och drömma mig bort och sitta i mitt rum och leka med. Jag lekte mycket med Lego. Jag lekte mycket också försäljare, för min pappa sålde däck, så jag fick såna här kataloger och han och såna här orderkvitton som man kunde skriva. Och så lekte jag med indianer cowboys. Jag hade tre olika så här saker som jag lekte i perioder, och då ville jag vara själv.
Mm.
Det är skönt att vara själv ibland.
Ja. Och med den hjärnan du ändå har fått med dig så tror jag att det är en överlevnadsgrej.
Ja, jag tror det. Och det måste jag bejaka också i vuxen ålder.
Att
jag
vad gör
måste...
du nu då? Eller, du kanske kör Lego precis som Stefan Holm? Men
nej. Alltså, det är konstigt för jag hade såna Lego-stationer och de fick ingen röra. Men just nu så...
Ja, men när du tar tid för dig själv. Kör du en timme fortfarande?
Nej, men... Jag har börjat med det igen för att jag tror att jag behöver det. Och då kan jag liksom göra allt på att bara att det är tyst och att jag får vara helt själv och liksom bara tänka på något helt annat. Jag älskar liksom när jag får bara kanske kolla på en dokumentär alldeles tyst och så får jag bara sitta liksom. Jag älskar dokumentärer och jag älskar historia.
Mm.
Jag älskar att kolla, jag är väl den som har kollat på mest världskrig, liksom andra världskriget i färg har jag kollat på 600 gånger. Jag är fascinerad av det. Jag är fascinerad också av det mänskliga spelet bakom en sån grej. Och också tittar jag på mycket dokumentär som berör samhället. Sånt tycker jag är intressant. Och jag tycker också att det är intressant att kunna vara påläst i såna sammanhang där man får diskutera just de frågorna som jag brinner för.
Mm.
Och då tror jag det är viktigt för mig som person, som Per Johansson, är jätteviktigt att förstå min historia för också att förstå min samtid.
Och vad är din historia?
Jag menar, så förstår liksom historien, liksom hur jag vuxit upp. Jag är född 70. Jag menar, hur det såg ut i världen då. Alltså, jag såg en dokumentär på SVT som jag tycker var helt briljant om Norrmalmstorgsdramat. Jag tycker det är intressant liksom hur tiderna förändras.
Mm. Och tiderna förändras verkligen. Mm. Även för Per Johansson.
Ja.
Och ja, det är ju så intressant att följa din väg. För det verkar ju som att det blev som det blev. Du sa att Thomas Brolin kom med i VR-slaget och du hamnade på daglig verksamhet.
Ja.
Men det har också funnits något slags intresse ganska tidigt för teater, har jag förstått. När började det?
Ja, men det tror jag började väldigt tidigt. Jag var ju den som jämt ville stå framför spegeln och mima ABBA. Liksom. Det var ju så här. Och så ville jag, på skolan ville jag ofta spela teater. Jag kommer ihåg min första föreställning i lågstadiet när jag var kung. Nej, men det var någonting i uttrycksformen som jag gillade. Och så att man kunde gå upp på en scen och gestalta någon annan. Och ibland inte behöva vara sig själv, tycker jag var coolt.
Mm.
Och så tycker jag det också var coolt liksom, att känna liksom, applåder. Nej, men jag tror liksom att teater och musik skulle vara ett ämne som skulle vara obligatoriskt lika som matte på skolan.
Mm.
För jag tror liksom när barn växer upp så tror jag liksom den här uttrycksformen att på en scen kan alla vara liksom hur man är. Man behöver inte ha något visst ideal. Där kan alla människor verka vara utifrån sitt eget.
Mm.
Så, alltså för mig har det här gestaltning varit jätteviktigt. Och jag tror liksom, jag älskar också så här för så här, när vi hade redovisningar, även fast det var om vi skulle prata om hyacinter eller om epilepsi, för det kunde vara vad som helst, så älskar jag att framföra det.
Mm. Du gjorde du en liten föreställning.
Ja, jag tycker det var roligare liksom att framföra en, jag tog gärna liksom, förarbetet var så där. Jag ville, nu kör vi.
Ja. Men nu har du väl lärt att förarbete är bra för att det ska bli lite hävstång på det man gör på scen.
Jag vet. Och det kanske inte var så viktigt heller vad det innehöll. Bara att jag fick prata inför klassen.
Mm.
Många hatar ju såna här redovisningar. Jag älskar ju det.
Du var perfekt att ha i grupparbetet.
Ja.
Vem presenterar det här? Det gör Per.
Ja, jag tar det. Jag tar det som jag tar allt.
Om ni gör förarbete så går jag och fikar så länge.
Nej, men så bara, kan du någonting om det här? Nej, men jag kan säga det på ett sätt så folk liksom lyssnar.
Mm.
Och det tror jag har haft med mig hela tiden. Att jag kan få folk att lyssna, att de hör upp.
En av de första gångerna jag hörde dig, det var Allsång på Skansen.
Ja, 2009.
Så kan det vara. Och både jag och min fru sa, men vilken kille, han kan ju verkligen förmedla vad ni håller på med.
Ja.
Man fattar ju, man lyssnar.
Ja, och det var häftigt. Det var häftigt också att det var ju första gången vi klev ut i det offentliga rummet nationellt på den nivån. För det var ju jättemånga tittare på Allsång på Skansen. Det var ju otroligt häftigt.
Var detta liksom i samband när ni var på cirkus med Elvis?
Ja, det var det. Och det var också då, efter jag hade pratat där, jag tror jag fick en prata på nästan 7 minuter.
Mm.
Då sjöng ju Theresia och Thoralf Always on my mind. Och det, att se dem där, jag brukar faktiskt kolla på de klippen än idag, för jag tycker att det är så otroligt berörande när jag vet deras bakgrund.
Mm. Ja, vi var och tittade på Elvis på cirkus. Fantastiskt. Och det var något helt nytt. Man hade inte sett det förut.
Nej, och det var ju, och sen vet jag inte om den konstnärliga nivån är så, alltså kultur bedöms jämst utifrån vilken nivå det är. Vad vi såg, det var ju att våra skådespelare utvecklades som enormt av att stå på scenen.
Mm.
Alltså helt plötsligt från att det inte var någon, så hade de ju blivit någon. Så man såg ju också, vad jag såg mest var under den här tiden i början, det var hur de utvecklades på sidan om. Hur de började fungera i grupp, hur det sociala samspelet fungerar, hur man kunde föra sig på restaurang, hur man, när man fick komma ut i samhället och bli en del av det. Så det var det som liksom var den stora skillnaden.
Och jag tror publiken reagerar på att det är på riktigt.
Ja.
Och då kan man ha en annan skala på hur bra det är, alltså hur berörd man blir.
Ja.
Vi körde ju Omsorgsidol några år i Kil.
Ja.
Och det var en kompis som var där med sin dotter, och bättre betyg har jag nog aldrig hört. Hon var inte så gammal, så hon var ju ärlig. Så hon sa efteråt, det var ju inte så bra, men det kan vara det bästa jag sett.
Det är jävligt intressant.
Mm. För hon kände ju rakt in i hjärtat vad de kände som stod på scen. Sen kanske hon inte sjöng perfekt eller dansade perfekt, men det var något annat.
Häftigt. Ja, det var en jävligt fin recension.
Mm. Den där började med mig.
Men varför engagerar du i de här frågorna?
Ja, det är ju att vi har ju haft vår äldsta tjej är född med multihandikapp. Så det där har ju funnits sedan jag var 24, va? Har det varit en del av mitt liv. Nu dog hon ju tyvärr för ett år sedan. Men har allt... Ja, alltid kan man inte säga, men... Jag har nog haft ett blödande hjärta för människor som är lite annorlunda, som behöver lite mer hjälp. Och sen är det ju, och det vet jag att du också har känt och känner, det är ju någon fantastisk värme och kärlek om man får hänga med de här som vi kallar för utvecklingsstörda.
Ja, det är det. Och det är ju så, det är så otroligt avväpnande. Och jag, alla säger till mig bara, ja, men du Per, du måste ju vara helt otrolig. Men jag säger, jag känner mig alldeles så fri som jag. Jag får ju leva liv på högsta volym varje dag med det här gänget.
Mm.
Och det var också så skönt, vi gjorde en turné alldeles nyligen med det här med Catwalk. Och då var vi, har ju startat projekt med ICA där de anställer dem i vår målgrupp. Då intervjuade jag dem på varje ort vi var, de lokala ICA-järrelserna. Då säger en kille så här, frågar han så här, du, vad gör du med kunder som jobbar då? Då skickar han till Konsum. Och det kom inte ur någon så här manual. Det är bara så här, med hjärtat.
Ja, och det var säkert så.
Ja. Nej, men det är just, jag önskar att alla människor fick chansen att vara i den här miljön, för att den här miljön är den friaste miljön jag har tillbringat någon tid i.
Mm.
Men jag måste fråga dig, som jag också är fascinerad, som jag, du är 24 år när ni får er första dotter, ert första barn eller?
Mm.
Men hur reagerar man som förälder när man får ett barn som inte är som man har tänkt ett barn ska vara?
Alltså jag hade nog förberett mig i, ja, nu, under något år, för jag tänkte, många av mina polare fick ju barn.
Ja.
Och det gick så bra. Och jag tänkte, alla får friska barn. Och man tror och tänker att man ska få det. Det är inte alls så säkert. Och sen hade ju min brorsa fått ett handikappat barn ett år innan. Så lite fanns det med.
Men tror att det var samma? Är det en timme igen? Alltså samma? Ja. Det vet ni eller?
Det vet vi nu, det visste vi inte då. Utan det var när vi fick vår Victoria, så var det en läkare som tyckte det var ju konstigt att två bröder får handikappade barn inom loppet av ett år. Och så då gjordes det en undersökning på brorsan och hans Emilia. Och då såg de en translokation som heter trisomi 16 som kan vara balanserad, och då är det som jag. Då kan man få handikappade barn, eller så blir det obalanserad och då blir det... utan att bli alldeles för mycket genforskare här, så det blir för mycket av kromosom 16 och för lite av kromosom 10. Och då kan det bli en Emilia, det kan bli en Victoria. Och brorsan har två barn med detta, så det finns en Siri också.
Okej.
Okay. Och Siri och Emilia lever fortfarande. Och fantastiska varelser som bjuder på ljuset, skulle jag vilja säga. Victoria fick en väldigt krånglig kropp att leva i, och den gav upp i höstas, förra hösten. Så hur man förbereder sig var frågan, va? Eller hur man tänker.
Nej, men när man får, när ett barn kommer som, för all det här är min yttersta egna teori. Jag tror människor liksom, fortplantning drivs vidare, att man ska få normala, att
släktet, vad det nu är.
Ja.
Mm.
Men jag tror, att om man ser på övriga riket, så de som inte tillhör släktet skjuter man ju bort. Men vi har ju empati, därför behåller ju olikheter.
Mm.
Men när, alltså, kommer du ihåg när beskedet, när du får att vårt barn är inte som alla andras?
Ja, absolut. Jag minns det som igår. Vi sitter, jag och Victoria och Helena, min fru, mitt emot en doktor som säger precis de orden. Och det hade jag nog redan räknat ut då. För de såg lite annorlunda ut. Vi kom ju inte hem. Vi fick ligga på BIVA en månad innan vi kom hem. Och i och med att min brorsa då hade ett handikappat barn, så det liksom låg i luften. Så hur jag reagerade... Jag blev inte ledsen. Utan det var mera ett, jaha, då är det här vi har att göra med. Och sen blev ju det vårt normala. Det tog ju två år. Sen kom det ju två ungar till inom loppet av 4 år. Och då blev ju det häftigt att de helt plötsligt åt själv eller började gå helt plötsligt. Och några år senare hoppade de in i bilen och till och med satte på sig bälte själv. Och Victoria bar vi hela tiden. För det var ju vårt normala.
Ja,
ja. Jag vet inte om du fick svar på frågan riktigt, men...
Jo, men det är alltså, men det, jag är så, jag är ju på andra sidan. Jag jobbar ju med alltså det är sällan man hör föräldrarnas story eller syskonens story till ett, ja, men till någon som har funktionshinder.
Jag är ute och föreläser om det här ju.
Ja.
En föreläsning som heter Superhjältar, eller Vardagens Superhjältar. Då berättade jag om Victoria och jag berättade om Emilia och Siri. Så jag gjorde det förra veckan faktiskt inför hela hubb-verksamheten i Värmlands region. Och då förstod jag att det är inte så vanligt att de får höra föräldrars syn.
Nej.
Och för mig blir det väldigt förvånande, för jag trodde att de fick höra det jämt. Men det kanske är så att man inte berättar så mycket.
Men jag tror liksom när man genomgår i olika faser så hamnar man i olika trauman, det tror jag liksom. Och sen är vissa trauman som jag berättade om min mamma, det berättade inte jag för så många. Men när man hamnar i olika trauman så kanske man inte lyfter blicken lika högt, eller man får inte samma frågor. Jag vet inte. Det är någonting.
Nej. Jag fick ett sånt betyg av LSS-handläggaren bara för någon dag sedan. Vi hade en otroligt bra LSS-handläggare i Kil. Det är Tina Larsson, och hon är pensionerad sedan något år tillbaka, och så träffade jag henne på ICA var det väl. Och då sa hon just det var så kul att jobba med er, för ni blev inte ert barns handikapp, utan ni levde livet. Och för mig blev det lite förvånad, för det var ju, ja, det var ju det enda, tänkte jag. Men en del familjer blir nog alltså handikappet. Och så var det inte med oss, utan vi röjde på, Vickan fick haka på och trivdes för det mesta, tror jag. Hon hade ju världens bästa liv. Hon flyttade hemifrån och fick göra allt kul. Hon red och hon simmade och gick på dagcenter. Och... måste vara skönt. Och få göra det man vill hela tiden.
Ja, ja.
Inte behöva tänka på räkningar och försäkringar och bekymmer, utan man åker till dig och badar.
Sen har du två barn till, va?
Mm. Josef och Ida. Men nu känner jag att det här börjar handla om mig.
Det var men förlåt, jag hamnar på det. Jag tycker sånt här är intressant.
Ja, det är, fråga på du.
Men jag tänker också, hur kände de att växa upp med en syster som inte var som alla andra?
Josef är inte så han pratar om detta. Ida pratar ju däremot om allt.
Ja.
Har alltid gjort. Så hon har tyckt att det känns både och, vet jag. Dels att hon inte riktigt, hon var ju väldigt autistisk, Victoria, så det var ju svårt att få kontakt med henne. Så Ida bestämde ju till slut att hon skulle bli assistent. Så hon jobbade en hel sommar med Vickan som assistent. Och där, efter det så har ju de haft en sån fantastisk relation. Josef är ju mer praktisk. Han var ju skitbra med Vickan och stor och stark och kunde lyfta henne och ifrågasätt aldrig, jag krånglade. Han var ju superbra med henne. Men han har aldrig riktigt sagt hur han har upplevt det.
Sponsorsnack.
Jag är med i en musikal. Så som i himlen heter den. Och den har nypremiär 17 februari på Säffloperan i Värmland. Vi körde den föreställningen hela hösten och det var fullsatt och stående ovationer på varenda föreställning. Helt magiskt. Jag har aldrig varit med i en produktion som har gjort en sån fullständig succé. Det är en musikal som trycker på alla knappar. Man skrattar, man gråter, man förfäras och man hoppas. Ingen lämnar lokalen oberörd. Så har du inte sett Säffloperans version av Så som i himlen, så är det verkligen dags. Vi öppnar åter dörrarna 17 februari och stänger igen samma dörrar 18 mars. Gå in på saffloperan.se och säkra dina biljetter redan idag.
Vi backar tillbaka till Per Johansson. Ja. Om det är okej.
Okay. Ja, ja.
Jag vet också att du och Thomas Brolin bar musikgrejer. Ni var alltså scenarbetare. Ja. Sådär. Och bland annat åt Orup.
Ja, jag vet. Det är,
det är helt otroligt.
Ja, det var polare till oss som hade en krog i Sundsvall. Det var inne i krogen. Och då fick vi liksom... Vi var ju liksom... Jag tror vi var underårig så att vi... Ja, det var vi ju. Det var ju 18 års åldersgräns. Så vi fick komma in där liksom. Det var ju liksom lönen. Mm-hmm. Och så fick vi släppa in polare bakvägen. Då var man ju kung på skolan.
Oj, oj.
Ja. Och då minns jag att Orup hade premiär där. När han släppte den här skivan. När han hade gula cowboyhattar på framsidan. Heller jagade vargar.
Just det. Mm.
Och då fick vi rodda där liksom. Bar grej i en jättesmal gång. Så vi var så här... Ja, vad heter det?
Ja, roddar.
Humpare.
Just det.
Mm. Ja, heter hump nu. Mm. De som dyker oftast upp i svarta kläder. Liksom.
Ja, och gärna kilt.
Ja. Mm. Och sen kom Trans Dance, Sussis Orkester, Lilli och Sussi. Alltså, det kändes ja. Att man var liksom... Och då ibland så spelade det här... Då åkte de då från Sundsvall... Och sen jobbar jag också på diskotek i Hudiksvall som heter Högliden. Det vet jag, Norrlands största diskotek.
Mm,
okay. Där var jag också DJ. Oj, jag hade ett artistnamn, DJ PJ. Jag men jag tänkte man hålla för det nu. Men då fick man åka med turnébussen med dem till Hudik och rodda in där också. Då var man liksom kung i Hudik. Man var en del av någonting.
Och du som någonstans hade börjat nosa på scenkonst ja. Redan tidigt. Du måste ha känt att här är det något.
Ja, det är häftigt. Och så... Det är också det är samma fascinerande nu när de här grejer rullas in när vi kör med Glada Hudik-teatern. Det är samma tugg, det är samma tekniker en jargong. Det är så, jag älskar det här mänskliga mötet liksom, när man får höra tugget. För mig är det lika viktigt att sitta och lyssna på vad teknikerna pratar om, att de ska löda någon ny koppling eller köpt någon ny dosa som gör att ljudet får någon ny sväng. Det är lika intressant som att... Och det är också så att många tekniker jobbar egentligen liksom 900 timmar som har sovit två. Så jobbar 900 timmar till.
Och lunch är en påse chips och en sex choklad.
Ja, och så har man liksom 900 så här badges som hänger runt och så 45 verktyg.
Mm.
Men det är fascinerande. Och det är oftast väldigt så här, jag tycker att det är väldigt, väldigt snälla människor.
Mm. Jag håller med.
Vad var det du sa?
Du, i min podd så har jag ett litet moment som heter Du har sagt. Är du redo?
Ska jag bekräfta eller dementera det?
Du ska nog förklara det.
Ja.
Jag tror fortfarande att jag blir älskad för det jag gör.
Ja, jag tror liksom att... Jag tror att kärlek... Att jag blir omtyckt för att ju mer jag presterar, ju mer omtyckt blir jag.
Inte för att du är.
Nej. Och det säger väl mer min egen uppväxt. Liksom att jag är osäker på mig. Alltså att mitt självuppfyllande är att jag ska prestera saker. Och då tror jag liksom att då tycker folk om mig.
Det är så otroligt paradoxalt. För det du gör är ju tvärsom. Du åker runt och talar om att man ska bli älskad för man är. Men det har inte du fattat än.
Nej.
Är det jag har tänkt på lite grann inför det här? Att, är det därför du fortfarande åker runt?
Jag åker runt för att jag älskar att träffa, jag älskar den här scenervaren, jag älskar att sprida budskapet, jag älskar att skapa förändring. Men jag vill hela tiden förflytta mig framåt, bara för att jag är nog rädd att liksom på något sätt bli påkommen att jag inte kan någonting.
Och vad skulle hända då?
Jag blir rädd att jag faller i ett djupt hål.
Mm.
Ofta när jag drömmer mardrömmar så faller jag oftast. Eller springer i sand som jag inte tar mig upp ur.
Mm. Det är ju sådana klassiska drömmar.
Ja, men sen så är jag så här, jag tror liksom att det är kopplat till liksom att folk ska tycka om mig. Liksom.
Men, men du vet med huvudet att det är...
Ja, jag vet med alltså... Jag tror inte jag är riktigt mottaglig. Jag tror att jag...
Hur länge ska du hålla på så där då?
Jag tror att det till en viss del kommer vara så livet ut. Men jag tror ju liksom att jag...
Men du förstår hur paradoxalt det blir...
Jag vet.
...när man hör det.
Jag vet.
Att du åker runt med ett budskap om att du är älskad för den du är.
Ja. Och du ska göra det du är bra på. Så att jag håller med. Och jag försöker jobba med det. Och det ligger ju bara hos mig.
Mm.
Så att det är så det är. Så att jag kan inte säga till någon annan. Men jag lägger ju liksom... Jag lägger ju hela mitt hjärta i det jag jobbar för. Men det är en sak. Alltså Per Johansson är en sak och det jag jobbar för är en sak.
Mm.
Jag är en otroligt... Det finns otroliga tydliga gränser med mig som privatperson och mig i mitt jobb, tror jag.
För det blir en oerhört svärta i det där.
Ja.
Att folk åker och tittar på dina föreställningar, eller dina föreställningar, jag menar Glada Hudiks föreställningar. Och någonstans både förstår och känner att man är älskad för den man är, inte för det man presterar.
Nej.
Men du som är deras språkrör har inte riktigt förstått det.
Nej, nej. Och det är ju...
Eller förstått har du gjort, men du känner det inte.
Nej, men jag känner... Om man säger så här, jag har ju fått jättemycket priser för det här. De här priserna står i en hylla hemma. Och alla säger bara, du måste vara jättestolt för det här. Men jag känner liksom att det känns som att det är en så här glasruta framför. Och jag står och knackar på den och så bara, kom inte åt dem. Mm. Jag vet allt vad jag gjort. Jag är högst medveten. Faktiskt det sista året så har jag börjat liksom säga fan. Jag stannar ju aldrig upp. Jag måste ju vidare. Och jag tror att jag flyr från någonting. Jag tror jag flyr liksom. Jag tror att jag flyr från någonting. Jag tror ibland att jag flyr från verkligheten. Liksom att inte bli omtyckt.
Mm.
Därför är jag otroligt driven också. Det sker väldigt mycket.
Ja, absolut. Men det är ju synd att det är det som är bränslet.
Jag vet. Men under det sista året så har jag faktiskt börjat satt mig ner och kolla på lite vad jag gjort. För jag är svårt att kolla på mig själv också.
Mm.
Så vissa saker fattar jag att det här är jättebra. Men vissa saker så ska man ju bara liksom så jaga vidare. Och det här är någonting som jag måste bli bättre på.
Mm. Hur ska det bli det då?
Man sliter väl ut någon sån här terapeuter liksom att man ska... Nej, men alltså jag måste ju våga stanna upp, tror jag.
Mm. Gör du det då?
Jag vågar till en viss del.
Mm.
Men det är liksom hit men inte längre.
För då händer...
Nej, men jag grubblar jättemycket. Jag har fått det. Men jag grubblar jättemycket på... Men allt i livet. Så att, alltså, det finns nog ingen på några halvkroter som ältar så mycket som jag gör. Jag vet inte vad det bygger på. Och mitt eget, alltså, min egen dåliga självkänsla kanske är.
Mm. Kanske det.
Ja. Men när du säger det så här, det blir väldigt så här tydligt. Men sen när man hamnar i ekorrhjulet igen, då är man inne i det där igen.
Mm. Jag kanske ska ringa dig då och säga.
Gör det.
Har du satt dig ner? Har du tagit hjälp?
Ja, men vet du vad jag tänkte på? Jag tror man skulle liksom... Jag tar ju hjälp. Men... Jag kanske ska våga blotta mig mer liksom.
Det tror jag.
Ja. Men jag tänkte på det liksom om... Vi kanske skulle göra en föreläsningsföreställning.
Mm. Det skulle vara oerhört intressant.
Ja.
Med två, vi kom från två olika håll.
Ja.
Men vi
men också olika perspektiv.
Det är en karamell att suga på.
Ja, det är det. Ja, men jag tror liksom i gällande hela branschen att som, jag menar, all publikt idag så tror jag folk vill ha riktiga historier från livet.
Ja.
Jag tror folk liksom är väldigt så här genom ser igenom saker. Och jag tror liksom att man, jag tror man måste, jag tror att folk vill ha liksom saker som berör.
Saker som är på riktigt.
Ja, och jag tror också den emotionella påverkan är den långsiktiga. Så jag tror det emotionella i framtiden är det viktigaste.
Ja, för när man är ute och föreläser och jag står mitt i min egen historia, det är liksom ingen som kan ifrågasätta det.
Nej. Var det bara ett påstående?
Nej, jag har massor.
Är det fler?
Ja, du ska ju snart åka. Så jag tänkte vi tar så många vi hinner.
Ja, är det sista punkten?
Ja.
Ja.
En jättekort avslutning också.
Ja.
Jag tycker jag är bra på att sjunga.
Ja, det är jag.
Mm.
Jag tycker det.
Man har inte sett så mycket av det.
Nej, men när jag fyllde 50 så hade jag liksom, då hade jag tagit hjälp av 8 av mig Sveriges bästa musiker. Och så körde jag 11 av mina bästa låtar. Och hade jag konsert för de 180 gästerna på mitt kalas. Och det var bland, det är nog topp 5 jag gjort i mitt liv. Det var så jävla roligt. Och det lät grymt bra.
Ja.
Men det som var så coolast var att när de hade repat in alla låtar som jag ville göra och lagt på arrangemang och så där. Alltså första repet, då höll jag på att svimma. Det var så jävla bra sätt jag höll på. Ja.
Mm. Och så fick du liksom toppa det med din sång.
Ja.
Fantastiskt ju.
Jag började, första låten var en låt som jag hörde på ett disco i Delsbo när jag gick i 5:an. När vår DJ Buski spelade som avslutning en låt med Billy Joel som heter Miami 2017. See the lights go down on Broadway, so the Empire stately low, light went on the only Palisade, on board Cadillacs left it long ago.
Fint ju.
Visst är det va?
Du kan ju.
Nej, jag vet inte. Men jag tycker
jo, det vet du. Du
musik
säger,
ska lyda sitt och glädje.
Ja, men du skriver här. Jag tycker jag är bra på att sjunga.
Jag
tycker det är skönt att du kan säga det också.
Ja, det tycker jag.
Ja, behåll det.
Ja.
Det får vara med i våran föreställningsföreläsning.
Jag säger som Tora brukar säga. Hur bra är jag? Hur bra? Tycker du det är bra? Men hur bra är jag om du är bra? Det tycker jag är roligt.
Ja, verkligen. Vänta inte på rätt tillfälle, utan gör det nu.
Ja, jag har jämt fått hört hela mitt liv att jag ska vänta på rätt tillfälle. Och det har jag... Alltså, det här med bucket list förstår jag inte. När man har gjort det, då har man liksom gjort livet. Men vad gör man efter då?
Mm.
Alltså, och alla bara, så gör det, vänta till maj. Hur vet jag att det är bättre i maj? Så att allting gör jag nu.
Mm.
Alltså, det här liksom att... Men vi lägger upp det på 5 år. Vadå på 5 år? Vi vet inte om vi lever om 5 månader.
Nej, det vet man inte.
Nej. Så jag vill bara, gör det nu och gör det medan du kan. Och gör det medan, liksom... Det här med pensionsspara. Alltså, det är... Alltså, säger någon pensionsspar mig, jag bryter ihop.
Du gör inte det?
Jo, jag gör det. Men,
ja, jag tänkte
men det är så här bara, jo, men det ska man göra, naturligtvis. Mm. Det är en svensk modell och det är trygghet. Men det är ju där borta.
Jo. Nej, man får inte spara för mycket, men man kan ha lite förhoppning om att man blir pensionerad en gång.
Ja, men många som de frågar så här, som står inför döden. Vad är det du ångrar? vad är det du ångrar? Att man inte gjorde mer saker då?
Ja. Det är sällan folk säger att jag borde ha pensionssparat mer.
Oh. Ja, men jag säger att det är inte fel, det är ju helt rätt. Men jag känner bara, nej men nu när livet är.
Mm.
Jag önskar att alla liksom, och sen har ju alla olika förutsättningar, det är helt medveten om. Men många så här som hamnar då på hem med jättemycket pengar och inte har gjort saker. Pengarna blir ingenting värd då. Jag vill att alla, så många som möjligt, ska få göra saker men som kan göra saker.
Mm.
Pensionssparar du?
Ja.
Tycker du att det är kul?
Nej, alltså jag jobbar ju som lärare under många år. Och det är en elev till mig som nu är vuxen.
Som jobbar på bank?
Ja, han jobbar med försäkringar. Så han ringde upp mig när han förstod att jag inte jobbar inom kommun längre.
Ja.
Man alltid kom hit. Och så bara gjorde... Han har gjort det åt mig.
Ja, bra.
Ja, så jag har inte brytt mig. Det är jätteskönt. Så jag har något typ av pensionssparande som är bra. Tack så mycket Sebastian.
Mm.
Ska vi ta en till innan vi går in?
Ja.
Vad är klockan nu då?
Du får det är lugnt. Det är 7 minuter kvar.
Ja, då så. Döden skrämmer mig.
Ja. Jag har kontrollbehov och döden, då är oändligt.
Ja.
Så jag är jätterädd för det.
Du vill vara med?
Jag vill vara med. Och jag vill vara med när det händer. Jag vill vara med. Men när det blir liksom godnatt. Då är det ju godnatt. Då är det ju all oändlighet.
Tänk om det är jätteskönt.
Jag tror fan inte det. Tror du det?
Ja.
Tror du det?
Jag tror det är som en sån där. Åh. Varför tänkte jag inte på det här tidigare?
Varför köpte du den soffan? När vi satt upp? Nej, men förstår du? Nej, men jag tycker att det här med oändligheten har jag jättesvårt för.
Jo, men den är ju skrämmande. För det går ju liksom inte att greppa.
Nej, men tror du ett liv efter den då? Tror du att du kommer till en annan nivå?
Ja, jag tror nog det. Ja, det tror jag.
Jag tror inte jag. Jag tror det blir helt svart.
Ja, då är det klart. Då är ju min vision trevligare.
Ja, det är den. Men tror du att du inte kommer till himlen då och tittar ner eller?
Nej, jag vet inte. Himlen. Nej, det är det jag har svårt att. Vad som är vad, himmel och helvete. Ja, det är klart att helvete låter ju mer som att det går natt.
Ja. Men vart tror du hamnar då, himlen eller helvetet?
Vart jag hamnar? Ja, himlen.
Ja.
Mm. Det tror jag.
Ja.
Jag tror att alla som vill dit kommer dit.
Ja.
Och jag tror också att det är som en lättnadens suck.
Men tror du att det blir en ny Malte, eller tror du att det blir ditt nästa liv som en blomma, eller vad händer nästa?
Ja, det har jag inte riktigt funderat på. Mer som en tanke kanske.
Ja.
Utandning.
Då hamnar du. Då åker du från Kils till Grums.
Ja.
Är det långt från Kil?
Exakt samma känsla när man kommer till Grums. Åh, jag tänkte inte på det här tidigare.
Men ligger Grums nära Kil?
Ja.
Fan, jag har ju koll ändå där.
Ja, det är inte, det är liksom över skogen där det, vad kan det vara? En och en halv mil kanske?
Ja.
2 mil, ja. Avslutningsvis.
Ja.
Jag brukar ställa den här frågan, men i och med att du inte planerar så långt framåt så kanske det blir en svår fråga. Ja. Men vart är du på väg?
Förmodligen att ta tillvara på mer av mig själv som person. En ny era med Glada Hudik-teatern, ett nästa steg. Och sen är vi på väg mot... ett fortsatt arbete att försöka förändra världen. Och jag efter 26 års tänkande kommer fram till varför vi i Glada Hudik-teatern finns till. Det här funderar jag jättemycket på.
Mm.
Jag tror att jag kommer fram till lösningen.
Nu blir man ju jättenyfiken.
Ja, men jag vet. För jag tror primärt inte vi är till för de utvecklingsstörda. Jag tror vi är primärt till för de normalstörda.
Mm.
För det är inte de utvecklingsstördas skyldighet att förstå samhället. Det är tvärtom. Det är samhällets skyldighet att förstå för dem.
Mm.
Så vad jag måste göra, det måste jag måste få samhället att förstå de här människorna så att de också ska bli en naturlig del.
Mm.
Så jag tror att det är som mitt mission. Och det är därför vi måste bygga in oss i samhällsstrukturen. Så att jag tror att vi är på väg på ett nytt tidevarv. Jag tror liksom det kommer hända mycket intressanta saker framöver. Som att vi ska göra vår föreläsningsföreställning.
Mm. Bara en sån sak?
Ja. Med premiär 29 januari i Grums.
Ja, visst. Du, Per.
Ja.
Du gör skillnad på riktigt.
Ja.
Bara för att du finns.
Ja.
Och den får du ta med dig och...
Jag ska försöka tänka mer
på det. Karamell att suga på.
Ja, jag ska försöka tänka mer på det. Och jag ska försöka också... Jag får ringa till dig liksom ett par gånger om dagen.
Mm. Gör det.
Och fråga så här bara, hur fan är det nu?
Hur var det nu igen?
Ja.
Mm. Ja, men du duger som du är, ja. Säger jag.
Mm.
Du är till och med älskad för att du är som du är.
Tack för ett fint samtal.
Tack själv.
Mm. Är det klart nu?
Nu är det klart.
Härligt att få träffa på en äkta entreprenör med så mycket vilja att göra gott. Nästa avsnitt så kommer Klara Almström från fjolårets idol. Hon berättar lite grann hur det är att tvingas berätta vem man är när man inte riktigt vet det. Och så sjunger hon en liten sång i slutet. Det kan ni se fram emot. Fram till dess, ha det fint!